DJ.
Har du gått ut på Twitter till lite senare? Bra, tack.
Hej, jag heter Erik Rosén och är chefredaktör för politisk.se och får välkomna er till ett lite försenat Hur funkar det? Som är en direktsänd podd i samarbete mellan Politism och ABF Stockholm. Podden sänds live på politism.se och kan också höras där i efterhand. Idag kommer vi prata om sex och samlevnad, ställa frågor som finns det jämlika sexet, varför våldtar män och en hel del andra frågor. Vill du ställa frågor som de ska diskutera i panelen så kan du ställa dem på Twitter under hashtaggen Hur funkar det? Eller i Facebook-eventet. Och med det lämnar jag över till vår samtalsledare Somar Alnar.
Tack så mycket Erik. Okej, för er som inte är födda eller som inte hängde med på 90-talet så var det här alltså Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Och de sjunger också Let's Talk About Sex, All the Good Things and the Bad Things That May Be. Och så tänkte vi göra i den här podden. Vi tänkte prata om när sex är tråkigt, när det är fel eller våldsamt. Men också när sex är bra och hur det borde vara och allt det fina. Men för att vi ska reda ut först, så, och vi har alla lyssnare med, så först måste vi presentera vilka som är med här i panelen. Och sen ska vi gå igenom begreppen först, som kan vara lite förvirrande. Inti, hej, vem är du?
Hej, jag heter Inti Chavez Perez. Jag jobbar som sexualupplysare. Jag har skrivit flera böcker, men det är faktiskt bara två som är viktiga. Den ena heter Respekt, en sexbok för killar. Och den handlar om hur man som kille ska se på sex och kärlek i en värld som kränker kvinnor och tjejer. Och min senaste bok, Lätta sexboken, är en inkluderande sex- och samlevnadsbok.
Fint. Olga, vem är du?
Jag heter Olga Persson och jag är generalsekreterare för Unison. Det är ett riksförbund som samlar kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. 130 styckna medlemsorganisationer runt om i Sverige. Och vi har då tiotusentals kontakter med unga och vuxna, främst kvinnor och tjejer, om de här frågorna.
Hej Olga. Och Alexa, vem är du?
Ja, Alexa Lundberg heter jag. Jag är skådespelare, jag är journalist och transaktivist. Jobbar just nu med en föreställning som heter Jag ska bli fri, eller Flytta på er, jag ska bli fri, som handlar om transpersoners rätt till både sin sexualitet och sin plats i samhället.
Mm. Välkomna hit allihop. Alltså, kan ni hjälpa oss lyssnare så här, de här begreppen, och det slängs en massa begrepp. Kan ni hjälpa oss så här, vad betyder de här olika orden, heterosexualitet, homosexuell, transsexuell, vad betyder de här orden, och är det bra att det finns olika ord? Vad säger ni?
Det är jättebra att det finns ord som handlar om sexualitet, därför att det gör att vi kan prata om oss själva och om det hur vi ser på oss själva och vad vi önskar av livet. Sen så, ordet heterosexuell, homosexuell och bisexuell, det är tre ord som handlar om vem man själv tänder på och är intresserad av. Antingen någon av ett annat kön, då är man heterosexuell. Någon av samma kön, då är man homosexuell, eller någon oavsett kön, och då är man bisexuell. Transsexuell, det är inte en sexuell läggning, utan det handlar om könsidentitet. Och då är det så att man själv har en könsuppfattning som inte överensstämmer med den könsidentitet som man fick vid sin födsel. Till exempel om man kallades för Lisa och döptes till Lisa men egentligen kände sig som Pelle, då är man transsexuell.
Mm. Jag kan bara lägga till där, till det jag inte säger, att förutom transsexuella så finns det också en större grupp med transpersoner, som till exempel transvestiter, intersexuella, non-gender, bi-gender, att man anser att man inte har någon kön kanske, eller bi-gender, att man är båda. Och ibland pratar man också om icke-binära transpersoner, vilket betyder att man inte ser sig, åtminstone inte alltid, som bara man eller bara kvinna. Man har liksom gått bortom den där tvåkönsuppdelningen. Och någon sån här tumregel kan man väl säga när man pratar om trans och sexualitet är ju ofta att, och det sa ju för sig redan inte, men när vi pratar om trans då pratar vi om könsidentitet, alltså vilket kön jag anser att jag själv har. Och när vi pratar om sexualitet då handlar det mera om vilket kön jag tänder på eller vem jag tänder på eller hur man ska uttrycka det så liksom.
Och vi ska komma, förlåt.
Ja, och att det finns så många olika transbegrepp och ibland finns det folk som frågar sig, men varför finns det så många transord? Som du sa här, icke-binär, det låter komplicerat, det låter krångligt. Mm. Och så kan man tro att det är transpersoner som krånglar till det. Mm. Men i själva verket är det samhället med sina förväntningar på hur vi ska se på oss själva, hur vi ska klä oss och bete oss. Det är det som står i vägen för människor och det är krånglet och knepigheten i alla normer som gör att vi behöver de här olika begreppen.
Och vi ska komma tillbaka till det i slutet av programmet också, hur man kan kanske som förälder hjälpa sitt barn som alltså i att ja, men det här kring så här, könsidentitet och sådär. Men om vi lämnar det och går över till sorry, när sex är tråkigt. Hur ska man förstå till exempel att sex är, det är tråkigt, till exempel genom våldtäkt och sådär, används som våld. Varför finns det? Hur ska man förstå det, Olga?
Om jag kunde svara på den frågan så där enkelt så skulle jag nog ha vunnit Nobelpriset eller så. Men jag tror att min ingång i den här frågan är ju tyvärr då den delen som handlar om sexualbrott. Alltså att begå våldtäkt är ju också ett brott, det är kriminellt. Och det är det som vi ser främst på kvinnor, tjej och ungdomsjourerna. När tjejer och kvinnor då, som det främst är som hör av sig till oss, så är det väldigt sällan för att berätta om sexualitet som någonting positivt och fint för dem. Utan de har oftast varit utsatta för sexualbrott. Och vi har ju valt att förstå det som att samhället helt enkelt förväntar sig av gruppen män och killar att vara liksom dominanta när det gäller sexualitet och ta för sig på andras bekostnad. Och vi ser ju också det som någonting föränderligt. Alltså att vi kan förändra de här normerna och attityderna genom att stå här idag, genom populärkulturen, genom upplysning, genom jättebra sexualundervisning och så. Så vi jobbar ju förebyggande väldigt, väldigt mycket kopplat till liksom det arbetet vi gör med stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och tjejer. Men vi har ju inte valt att förstå det som något biologiskt. Det har vi liksom gått vidare ifrån, den förståelsen. Men den kommer nästan alltid upp i sådana här samtal.
Hur då? Hur kan det låta då?
Alltså att det är någonting medfött liksom. Att sexualiteten är någonting medfött och statiskt som vi inte kan förändra. Och att normerna i samhället...
Och att män gör så för att de har det i sig på något sätt.
De har den driften liksom. Och den manssynen har ju samhället i stort, tycker jag. Och framförallt rättsväsendet också. Att det finns någon form av förståelse, liksom den här boys will be boys-diskursen. Att det är lite får man liksom räkna med att grabbar alltid kommer göra. Och det vill ju vi komma bort ifrån, för vi ser att det helt enkelt inte stämmer överens. Inte heller med killars och mäns berättelser om sexuellt våld, både som offer och som förövare.
Mm. Jag tror att det sexuella våldet tyvärr är ett system på en maktstruktur i samhället. Alltså, vi lever i ett samhälle som där kvinnors kroppar behandlas som en vara som ska vara tillgänglig för män. Och det sker på många olika sätt. Den här maktobalansen som finns mellan könen tror jag verkligen är en bidragande orsak till att det just ofta är män som utför sexuellt våld och det ofta är kvinnor som utsätts för det sexuella våldet. Vad har jag för belägg för det? Ja, man skulle kunna tänka sig att alla människor har en sexualitet och den kan vara en väldigt stark drift. Men ändå så ser vi på statistiken att kvinnor inte våldtar i samma utsträckning som män. Och att kvinnor har en särskild utsatthet. Och bryter vi ner statistiken och tittar på till exempel, finns det några som är speciellt utsatta för sexuellt våld? Då ser vi att ja, det är de som har funktionsnedsättningar. Så den som inte kan röra sig fullt ut eller den som har en intellektuell funktionsnedsättning och hamnar i en beroende situation, till exempel mot färdtjänsten eller liknande, den personen har en större risk att också utsättas för sexuellt våld. Och därmed blir det här alltså en fråga om vilket makt har man i sitt liv, vilken makt har man i sin vardag, och det slår över sen i att också skapa sexuellt våld.
Och hur ska vi förändra det då? Alltså den här podden samlar ju liksom de progressiva och sådär. Och på samma gång som samhället är fullt av sex överallt, så är det ändå svårt att prata om de här frågorna och kanske prata om dem ur ett progressivt perspektiv där det inte handlar om kommersialism och sådär. Men hur ska vi göra det? Hur ska man komma bort? Hur ska man komma vidare liksom?
Alltså jag tror jättemycket på att vi måste titta på den liksom parallella kulturen med populärkulturen, med porrindustrin, med hela liksom alla filmer och bilder som vi manglas av hela tiden i samhället. Vi får ju ofta frågan från internationella journalister eller andra regeringar att varför har ni så mycket sexuellt våld i Sverige när ni fortfarande har liksom världens mest progressiva jämställdhetslagstiftning och sexualbrottslagstiftning. Och det är ju för att helt enkelt det finns en officiell norm i samhället om att alla människor är lika mycket värda. Och sen har vi liksom ett parallellsystem som säger det motsatta, att allting som förknippas med femininitet är underordnat det som förknippas med maskulinitet. Och det här är ju ett enormt svek, tycker jag, mot unga människor, alltså mot vuxna också, men främst mot unga killar, att de proglar, liksom in, de ska in i det här systemet, även hur mycket de än försöker värja sig emot det, så finns det liksom ingenting annat att hänvisa till. Alltså jag tänker inte i bok Lätta sex boken, att fler sådana material ute i skolor på en mycket större, bredare nivå, där vi blir en motkraft till den här liksom kommersiella bilden av sexualiteten, som är ganska tragisk på jättemånga olika sätt.
Mm. Jag tänker två saker. Och det är både att avtäcka och att motverka. Alltså för att börja med så tänker jag att vi måste avtäcka hur pass vanligt det sexuella våldet är. För vi har, det råder idag en tystnad om det sexuella våldet, trots att de flesta tjejer råkar ju ut för sexuella trakasserier i skolor. Och många killar också utsätts för ganska grova sexuella trakasserier av andra killar som en del av det dominansspelet som sker i skolan, skolans korridorer och så vidare. Så vi måste prata om hur vanligt det här är. Och jag tycker att Sverige har gått en bra bit på vägen. Om man tittar på olagliga sexuella handlingar idag. Vissa av de saker som kallas för våldtäkt idag, för några årtionden sedan så hade det varit helt lagligt. Alltså vi måste tänka på att det var först på 60-talet som det blev olagligt för en man att våldta sin fru. Och innan dess var det lagligt. Så vi måste se det här i ett perspektiv av att vi går framåt. Vi gör framsteg. Men i och med att vi gör framsteg och mer kriminaliserar det sexuella våldet, ja, då blir det också så att vi får självklart fler fall. Alltså fler kriminella fall. Och vi måste prata om det. Och det är också för att de som blir utsatta för sexuellt våld inte ska känna sig så ensamma som de ofta känner sig idag. Det är det ena. Det andra är att vi måste också motverka det sexuella våldet. Och om vi ser sexuellt våld som någonting som inte är av naturen givet, utan som är en konsekvens av en samhällsstruktur, då betyder det också att vi faktiskt kan minska det sexuella våldet. Och det är väl det som är kanske den positiva aspekten av att ha en mer, ska man säga, social syn på sexuellt våld. Och det pågår just nu försök att se hur kan vi jobba med unga killar, unga män för att minska sexuellt våld. Det är någonting som håller på att födas as we speak.
Kan du ge några exempel?
Nej, men jag kan ge exempel på att det finns forskare i Nordamerika som har som skapar program och utför dem, och man har kunnat se att i alla fall våldet i helhet har kunnat minska. Då gäller det ju att sen att utvärdera liksom vetenskapligt och testa fram metoder. Det här är någonting en ganska nyfödd idé. Också Sverige har börjat gå in. Jag jobbade med en utredning som hette Män och jämställdhet, en statlig utredning. Och där föreslog vi att Sverige måste jobba universellt med killar för att motverka våld och sexuellt våld.
Vad betyder universellt?
Det betyder att vi måste jobba med alla killar, alltså inte bara bråkstakarna, utan vi ska försöka nå alla killar, därför att killar som har sexistiska idéer om vad en kille och en tjej är, de är också mer benägna att använda våld, och det är liksom statistiskt vedertaget att så är det. Ja, förlåt.
Nej, det är ungefär. Men du, vi har ju en tittarfråga som vi ska släppa in strax, en lyssnarfråga. Tittarfråga, gud, vi är inte tv här, men I wish. Men du brukar liksom uppmärksamma också det här med...
alltså jag, Alexa.
Alexa. Ja. Precis, det är bra att komma ihåg att det här är radio, ni ser inte. Alexa, du har uppmärksammat också det här... Alltså, det här att man inte får vara som man är. Ja. Så här, kan du berätta lite om hur jag jobbar och det du liksom, i din, liksom, din aktivism, så här, vad du försöker också uppmärksamma?
Ja, alltså jag skulle faktiskt vilja hoppa på det inte pratade om. Mm. Alltså det här om att vi går framåt och att vi har en debatt. Och jag tycker att det är väldigt intressant, eftersom ofta så hamnar ju det som hamnar i liksom mainstream media, alltså den här riktigt stora debatten som alla tar del av, till exempel nu senast det som hände i Köln, då börjar vi snacka liksom sexualitet och sexuella övergrepp och sådär. Man kan skylla det liksom när vita personer kan skylla det på så kallade invandrare, då når en bred publik sådär. Vilket jag tycker vi behöver motarbeta. Så jag skulle ju mycket hellre se inte i Opinion Live än Joakim Lamotte som var med där igår och liksom började prata om att det fanns någon form av anknytning ändå till så kallade invandrare. Då. Så att någonstans så måste den här kunskapen få komma ytterligare ett kliv in i det allmänna. Alltså det som är allas... alltså SVT, ja, och så vidare sådär. Och det är väl så jag försöker jobba liksom, att jag har ju erfarenhet, jag är ju transkvinna, jag vet ju hur det är att vara utanför ur den aspekten, och då är det ju inte så svårt att se andra människors utsatthet och hur samma normer förtrycker en annan grupp på kanske ett lite annorlunda sätt. Så sexualitet är inte min grundläggande, det är inte mitt expertisområde, men jag ser det som ett område som alla andra där man behöver kunskap och där man behöver inkludera och där man liksom behöver prata ur flera
dimensioner och hur man ska bredda den normen så att man får vara som man vill vara. Maria, vi har en lyssnarfråga.
Vi har många lyssnarfrågor. Vi har slått rekord i antalet frågor den här gången. Och de flesta handlar om hur vi ska leva tillsammans. Så det är ABFs egen relationsspalt. Den första frågan här handlar om hur det kommer sig att om någon skaffar en partner så går den liksom från ingenting till att vara inkluderad i alla sammanhang, få träffa föräldrarna, få träffa vännerna liksom på någon månad, några veckor. Och då frågar sig den här personen varför det är så kontroversiellt att vilja leva i andra samlevnadsformer, till exempel polyamorösa, och liksom varför den här normativa tvåsamheten fortfarande är så populär.
Vem känner sig manad?
Alltså hela samhället är ju organiserat efter att man ska vara ett par. Titta bara på hur det ser ut på bostadsmarknaden. Så att Ja, jag skulle väl säga att det är helt enkelt de förväntningar som finns. Och om man vill leva på ett annat sätt, då möter man ofta motstånd. Och då gäller det att ha strategier bara för att stå upp för sin egen vilja.
Mm. Och där, ja, nej men, och där är det ju återigen, känns som att jag upprepar det du säger inte, men det är ju verkligen en patriarkal struktur. Alltså vad är det som provocerar? Det är ju liksom att mannen ska vara överordnad kvinnan som ska vara mannens komplement. Alltså vi kommer ju ut till hela den här heteronormativa cis-sexistiska strukturen.
Cis, kan du förklara vad det betyder? För det stöter vi ofta på.
Ja, men precis. Alltså trans är ett ord som kommer från latin och betyder på andra sidan. Och då har man velat hitta ett motsatsord till exempel transperson. Och då säger man cis, som är på samma sida på latin. Så när jag säger cisperson så menar jag någon som är, identifierar sig med det kön helt enkelt som man är född med.
Jag tänkte bara föra tillbaka det lite till liksom den grundläggande baskunskapen kring. Alltså om vi tittar på de tiotusentals unga och vuxna som avsätter till kvinnor- och tjejjourerna så har ju de väldigt mycket frågor kring liksom baskunskap, kring kroppen och kring sexualitet. Hur gör man och vad får man göra och vad får man inte göra? Och väldigt många har ju en väldigt stark önskan att hitta en kärlekspartner för att man liksom är matad med det idealet ifrån samhället i stort. Och många vill ju leva så. Så att baskunskapen behöver ju höjas i botten innan vi kanske också går in på alla sådana där liksom polyamorösa var frågan till exempel. Jag tror att också väldigt mycket sådana normer kring patriarkala normer kan också reproduceras i de här nya sätten att leva där kvinnor återigen liksom utsätts för patriarkal förtryck av en man. Och en man, att det går ut på att en man ska kunna ha flera olika sexuella partners till exempel. Där kvinnor inte har samma rättigheter att liksom leva ut sin sexualitet på det sättet som kvinnor själva definierar. Mm. Så jag kan också ställa mig lite så här. Jag tror att vi måste jobba med grund- och baskunskap jättemycket.
Vi måste krossa patriarkatet för att kunna leva på riktigt jämställt,
ja,
även
verkligen,
inom polyamorösa.
Ja, så tror jag verkligen att det är innan vi liksom tar nästa steg. I alla fall väldigt mycket för dem som vi arbetar med och för.
Mm. Jag tänkte säga att vara i en kärleksrelation är ju någonting som kan vara väldigt, väldigt fint. Men att vi har en idé som handlar om kön. Att vi är som slags, att det finns kompletterande kön. Att mannen är på ett visst sätt och kvinnan är på ett annat sätt. Och de är som slags två halvor av en enhet. Och först när de är tillsammans kan man bli en hel människa. Och den typen av bild gör ju att många letar efter att komplettera sig själva och bli en helhet utanför sig själva. Och jag tror inte att det är den bästa strategin att hitta fullkomligheten utåt, utan jag tror att den ska man nog kanske söka inåt och sen så kommer kärleksrelationerna man får ändå vara fantastiskt fina.
Mm. Ja.
Hör ni mig? Ja, nu så. En fortsättning på den här frågan, om man då väljer att leva i en normativ tvåsamhetsrelation, hur, konkreta tips från expertpanelen här, hur strävar man efter jämställdhet?
Man får väl prova, tänker jag spontant. Alltså jag menar, det kommer kanske kännas lite, jag menar, jag är ju också uppväxt i det här patriarkala tvåkönssystemet, att varje gång jag hamnar i sänghalmen så blir det ju liksom att jag, jaha, ska jag beställa mig på alla fyra här nu då, och så får den andra tuta och köra bäst han vill där bak och så glömmer jag bort min egen orgasm sådär va. Men det är väl som i all förändring att man måste göra aktivt nya val. Även om det känns fel eller om det känns konstigt eller ovant liksom. Men jag vet ju inte om det är en kille, tjej eller transperson som frågar. Men i mitt huvud så var det en heterosexuell tjej nu då. Så att, om det är det, du som frågade, så liksom vänd på det. Sätt det på honom istället och liksom låt han, som Tiffany Persson säger liksom. Här är klittan mitt i fittan och hittar du den inte kan du dra liksom.
Jag håller med.
Ja, vad bra.
Jag tror att det är bra att ha ett samtal om hur ser vår relation ut. Har man det levande samtalet och ser det som att det här är en viktig fråga, då tror jag att mycket går att lösa. Och en del saker tror jag går att lösa med rent praktiska rutiner. Alltså att man sätter sig ner och pratar om så här, okej, men så här ser diskningen ut i vår relation. Håller du med om den bilden? Jag skulle vilja ändra på den. Hur gör vi det? Så ska vi göra ett schema? Ska vi ha varannan gång? Ska vi... Ja, jag tror att det mesta går att lösa om man bara pratar om det.
Och faktiskt gör. Inte bara pratar om det, utan att man verkligen i vardagen då liksom förhåller sig till det man säger så att det blir verklighet också. Mm. Och om man har då förmånen att ha barn och vara två föräldrar eller fler föräldrar, att man där också aktivt har liksom system för varannan gång och att en inte alltid gör samma saker. Och nu om man ska sticka ut hakan lite och vara lite självkritisk, liksom, om jag tänker på mina egna relationer som jag haft, att man också faktiskt på riktigt backar från vissa saker. Alltså om man som kvinna faktiskt säger nej, men jag tar inte allt ansvar för alla sociala relationer med alla släktingar till exempel. Jag skiter i det och jag struntar i om de blir sura och irriterade på mig. Då får det vara så. Mm. Och det kostar ju liksom på. Det gör det faktiskt. Då får du ju konsekvenser av det. Men all normbrytande får ju konsekvenser. Och i det lilla sen så kan det bli stora svallvågor om flera gör det. Mm. Och att man är öppen med det. Nej, men jag skickade inte gratulationskort till hela släkten för att jag tyckte att jag inte skulle behöva göra det. Mm. Så.
Sen får jag ibland...
ord på det liksom. Mm.
Sen får jag ibland frågan, min kille vill inte prata om relationen. Vad ska jag göra? Och där tänker jag så här, har man en partner, om man gång på gång försöker klargöra vikten av kommunikation i relationen och det inte funkar, den personen inte vill ta samtalet, då finns det faktiskt heller inget hopp för att relationen någonsin ska kunna bli så bra och funka så som man skulle behöva. Mm. Då skulle jag säga till och med att den personen, den existerar med sin kropp i relationen, men om den inte vill ta samtalet, då är den ändå mentalt frånvarande. Och den typen av relation med en tyst partner som vägrar prata, tror jag tyvärr att man behöver lämna.
Mm. Och svartsjuka. Absolut nolltolerans mot svartsjuka. Att inte erotisera och säga att det har att göra med att man älskar varandra så mycket, därför är man svartsjuk. Mm. Det märker vi jättetydligt, att man unga beskriver en relation med väldigt mycket svartsjuk och tror att det är att vara kär. Att det liksom blir synonymt, och det tänker vi att det är en väldigt dålig början på en god relation.
Ja, verkligen. Det handlar väl mer om ägande.
Ja.
Och, ja.
Maria?
Ja, nu går vi in på komplexbiten. Här har vi en annan person som har komplex över saker på sin kropp, vilket hindrar henne från att dejta och ligga. Hur ska man göra för att liksom komma förbi det där?
Det där är ju jättevanligt, att folk har komplex för liksom, man kanske har ett ärr på kroppen, man kanske inte känner sig fin, man kanske skäms över olika saker. Så här, hur ska man komma över det?
Mm. För att börja med så måste man, tror jag, ta tjuren vid hornen. Alltså, saker blir så inte bättre. Tvärtom skulle jag säga att med åldern så kommer det komma fler och nya saker att ha komplex över. Därför att vi kommer bli äldre. Vissa av oss kommer få liksom inkontinensbesvär. Alltså problem med urinläckage. Och många saker som är, det är hysch-hysch. Man får inte prata om det i samhället. Men det är jättevanligt. Och då tror jag faktiskt att är du ung, alltså, ta chansen och ta tjuren vid hornen. Och det kan du göra på två saker. Alltså, det första är att hitta konkreta strategier. Att hur kan jag göra för att komma över? Om det är så att jag har ett ärr på kroppen, ja, kan jag kanske ha sex när ljuset är släckt? Kan jag kanske behålla några av mina kläder på mig så att jag kan vara trygg? Men sen så är det också ett långsiktigt sökande efter att ha känslan av att vara sexig. Att vara sexig, det är inte någonting som andra människor kommer någonsin ge dig. Visst, de kommer kunna ge dig bekräftelse för en kväll, men den mera långsiktiga känslan av att jag duger och jag är sexig, den måste man hitta genom att bygga upp en självbild.
Mm. Och hur ska man göra det med dagens samhälle? Herregud, man kan ju inte vända sig någonstans utan att det finns liksom, man ska vara ung, man ska vara smal, man ska helst vara blond, man ska vara solbränd, man ska helst liksom såhär. Hur ska man komma över de här idealen och känna sig sexig? Alltså skapa sin egen sexiness?
Ja, alltså nu, jag känner mig lite som en gammal tant som säger det här. Jag är bara 34, men jag tycker det blir lättare med åldern faktiskt. Alltså när jag var 24, då var det liksom, jag var tvungen att vara trådsmal och jag såg till att inte äta tillräckligt mycket och sådär. Men ju äldre jag har blivit, desto mer har jag liksom, ja men du säger inte, liksom tagit tjuren vid hornen och liksom tittat mig själv i spegeln och bara, men det där var väl inte så farligt, det var lite daller här på magen, men det är väl snyggt liksom. Och efter ett tag så är det snyggt, eller det är ingenting, jag har kommit över komplexet va. Det kanske beror ju också på vad det är för någonting såklart. Men om det är det här vanliga som så många unga tjejer främst och transpersoner har problem med, som att åh, jag är inte tillräckligt smal, eller jag är inte tillräckligt söt, eller näsan är så stor och sådär, så är det bara, men fejsa, det är din näsa, det är din mage, det är ditt könsorgan, och det är väl underbart att det är det. Mm. Och ju mer man liksom, lite som terapi, man tittar sig i spegeln en gång om dagen och säger 10 gånger på raken, jag är helt okej, okay, jag är helt okej, okay, jag är helt okej. Okay.
Men Olga, jag tänker också på det, kan det här också vara en förklaring till varför också många stannar kvar i dåliga relationer? För att man kanske känner att ingen annan kommer att älska en. Det här var i alla fall en person som älskade en. Alltså det här med dålig självkänsla och att vara i dåliga relationer.
Ja, absolut. Och jag tänker att den personen som vill ha makt över någon annan använder ju ofta det, att du är så ful så att ingen annan kommer vilja ha dig. Att det liksom blir en strategi för att hålla kvar, när det egentligen handlar om den personens dåliga självkänsla, att jag liksom egentligen inte kan visa kärlek eller så. Men den massiva mängden frågor vi får kring kroppen och liksom kroppens utseende är ju ibland faktiskt väldigt ledsam. Alltså det är sorgsen läsning. Och jag tror att
kan liksom, du ge något exempel?
Ja, alltså det handlar ju oerhört mycket kring liksom könsbehåring, kring bröstens storlek, kring, och sånt som är fullt naturligt och når, liksom, vad ska man säga, som alla människor kroppar har, till exempel liksom behåring på olika ställen och så. Det är ju jättemycket frågor kring att det är fult och äckligt och liksom väldigt hårda ord om den egna kroppen. Och jag tror att många unga skulle behöva idka så total avhållsamhet mot de här bilderna och de här medierna och programmen för att faktiskt hitta sig själv. För när man prånglas med de här bilderna hela tiden så är det svårt. Och man kanske också ska titta på så här, ens umgänge. Pratar man mycket om kroppen? Vad är jag som vuxen? Pratar jag om att jag, som nu innan när vi skulle ta foton till den här, att jag ser så tjock ut liksom, på den här bilden? Att nu är vi en, det skulle inte jag säga om det var personer som inte jag kände, eller inför mina barn liksom, eller så. För det, jag tror att det är jätteviktigt att inte, eller framförallt jag kanske ser tjock ut och det är helt okej. Okay. Alltså jag har gått upp 5 kilo, ja det gör man om man äter jättemycket pizza och godis och glass och inte rör på sig. Och det är inte hela världen liksom. Då får jag väl,
eller om man mår dåligt vissa perioder, eller man äter medicin, alltså, eller vad som, det är mycket saker som händer i livet.
Och att så inte så här, göra det så stort liksom, att säga nej det syns inte så. Ja, men vi ser olika ut. Och jag tror att det är jätteviktigt att dansa naken hemma liksom ensam till rolig musik och så här, vänja dig vid din egen spegelbild, tror jag är en jättebra. Och sen återigen att titta på liksom de som säger att din kropp är ful, att faktiskt där ligger ansvaret, inte hos dig. Så.
Maria?
Yes, då fortsätter vi. Nästa fråga, eller frågeställare undrar om det finns jämställt sex eller om makt och sexualitet är sammankopplat, och i så fall hur?
Jag skulle säga att ja, det finns sexuellt, jämställt sex, och jag tycker att man kan också ha väldigt avancerad typ av sex. Alltså du kan ha bondage med rep, och du kan ha sadism och masochism, dominans och underkastelse, och ändå ha det jämställt. Alltså att ha jämställt sex handlar inte om att båda personerna måste ligga på sida och ingen får ligga ovanpå den andra.
Nej.
Utan jämställd sex handlar om att dels om en, alltså om en lyhördhet, att båda kommer in med samma villkor, och båda får också ut på samma villkor någonting av den här relationen.
Kan du ge några konkreta tips? Alltså när man ligger med varandra, hur ska en kille tänka för att vara närvarande?
Jag tror att det viktigaste är just närvaron, att lyssna efter olika typer av signaler som den andra personen ger ifrån sig. Det kan vara ljud, det kan vara hur den andas, det kan vara hur det känns mer kanske fuktig slidan och vara lyhörd för de signalerna. För att ofta, människor de är så olika, det här brukar jag alltid säga att, när jag pratar om konkret sex. Människor, vi har väldigt olika kroppar som verkligen på riktigt har väldigt olika känsel. Så att det finns, du kan liksom inte göra samma sex på alla personer du träffar och sen tro att det kommer att funka, för det kommer inte göra, utan eftersom folk är olika så måste du hela tiden lyssna och använd då de signaler du får som en kompass.
Ja, men precis, och bara haka på där med, om man just vänder sig till killar eller cis-killar då, hetero-cis-killar oftast, så sluta inte när du själv har kommit, om inte din partner har kommit också. Kort och gott.
Och vi hade ju en fråga, vet jag, från en av lyssnarna om just det där med kvinnlig orgasm. Alltså, varför står den manliga orgasmen i centrum? Varför pratar vi så lite om den kvinnliga orgasmen och hur ska vi ändra på det?
Det är väl också maktförhållandet som vi var inne på förut. Det patriarkala maktförhållandet. Att vi studerar ju mera medicinsk forskning på mäns kroppar. Alltså samhällssystemet, det här tvåkönssystemet, det har ju historiskt sett ut så att mannen är överordnad. Han är människa, han är myndig. Det är ju inte ens 100 år sedan som kvinnan i Sverige till exempel blev myndigförklarad, alltså fick rösta och liksom var en egen individ. Så det är ju det vi håller på med liksom, som vi har snackat om. Och det är ju samma sak då med sex. Liksom. Vi måste forska mer medicinskt på kvinnors kroppar, hur det ser ut för just kvinnor. Och vi måste liksom, i det här avseendet lyfta fram den kvinnliga orgasmen.
Sen kan jag säga att dagens fokus på den manliga utlösningen, den är faktiskt väldigt ny. Om du tittar på historiens erotiska bilder och historiens erotiska litteratur, så finns inte samma fokus där, utan jag skulle säga att det är med den moderna pornografin och den så kallade money shot. Och money shot är helt enkelt den manliga utlösningen. Den gör sig väldigt bra på film.
Så är det ju verkligen.
Och jag tror att det har pushat fram den manliga utlösningens position. Mm.
Men om man säger att en kille har kommit och tjejen inte kommit än, kan killen fortsätta ha sex ändå?
Man behöver ju inte bara ha penetrerande sex. Mm. Alltså, han har väl fingrar och en tunga liksom att köra igång med.
Ja, men det var faktiskt också det jag tänkte säga. Att vi har alldeles för stort fokus på samlag. Och de flesta tjejer kan inte få orgasm genom att enbart stimulera slidan, utan behöver också, eller framförallt klitorisstimulans för att få orgasm. Och killar, där tvärtom då, ofta kan ha ganska snabbt, kan få ganska snabb orgasm genom samlag. Så samlaget är en del av sexet och ett säkert uppskattad del av sexet, men sex är mycket, mycket mer.
Mm. Maria, har vi några fler lyssnarfrågor?
Jajamän, vi har flera frågor. En handlar om andra typer av maktförhållande, sexuella trakasserier och så här osofta blickar som är så här kanske subtila. Och hur ska man då göra när de här subtila anspelningarna kommer för att inte framstå som dum, för att personen bara, nej men vadå?
Kan vi ta en till fråga, om vi har en till?
Absolut. Det här är från mig. Jag var gynekologen och fick testa en manlig gynstol som är framtagen för att träffa, så här, passa båda könen. Och då berättade min gynekolog för mig att det var först när hon sa att den här skulle passa män lika bra som kvinnor som de fick flera miljoner i anslag. Och den här har funnits som prototyp i typ 10 år. Hur fan ska vi göra för att liksom vården ska bli jämställd? Och framförallt den som är liksom inriktad på sexuell och reproduktiv hälsa.
Mm. får ni välja hur ni vill svara.
På den första frågan med sexuella trakasserier i det offentliga rummet och kanske främst eller på arbetsplatsen eller så, så tror jag verkligen på gammal hederlig liksom, feministisk självförsvar. Att sätta ord på det som händer och säga att det inte känns okej för dig och be personerna att sluta. Och om fler skulle göra på det sättet och hjälpas åt, liksom gå samman och stötta upp varandra i den liksom, akuta situationen, så skulle det bli lättare. För du känner dig ofta liksom dum när du påpekar någonting. För då kan ju den personen bara säga, vadå, jag vill ju bara ge en uppskattande blick eller liksom så. Mm. Men det här hänger ju samman med också tjejers hat, självhat mot kroppen. Att hela tiden bli bedömd när du liksom går på gatan eller på jobbet. Att folk tittar på din kropp liksom uppifrån och ner på ett sätt som är värderande. Oavsett om det är liksom positivt eller negativt. Så att jag tror att det är jätteviktigt att se. Och också den här typen av sexuella trakasserier ligger ju också till grund för sexuellt våld. Det är inte oskyldigt. Och jag menar, sexuella ofredanden som ofta handlar om när vi säger det, sexuella trakasserier så här lite slapphänt. Det är ju också en brottslig handling. Du får ju inte gå och ta på människor liksom på tunnelbanan eller på bussen eller så. Det är olagligt och det är ett ofredande. Mm. Så jag tror också att kalla en spade för en spade, att just det här med sexuella trakasserier låter så himla snällt. Liksom. Nej, det är ofta mäns sexuella ofredande mot kvinnor och flickor i det offentliga rummet. Då ska vi säga det, att det är det det är.
Sen behövs också riktade informationsinsatser mot killar och män om vad sexuellt våld är. Alltså vi måste informera killar och män om att de här typen av handlingar är sexuellt våld. Därför att idag så finns det många som felaktigt tror att de här handlingarna är smicker eller liknande. Så det måste vi ta bort.
Ja.
Och får jag bara ställa några, och just det, om det här med gynekologstolen också, om ni, någon av er känner sig manad att svara på det.
Jag skulle säga att män får på vissa sätt sämre sexuell vård än vad kvinnor får. Vi har väldigt lite andrologisk vård i Sverige. Med det sagt så är det också såklart att vårdapparaten, precis som allt annat, genomsyras av strukturer, och det gör att kvinnor med invandrarbakgrund till exempel får sämre mödravård än de kvinnor som är svenskfödda. Och det betyder också till exempel att kvinnliga cancerpatienter som ska genomgå en behandling som kommer påverka deras sexuella förmåga, de får sämre information än vad män får som gör liknande ingrepp. Så att, ja, det är en politisk fråga.
Ja, och samma sak med transpersoner, där vill jag bara inflika. Till exempel transmän som föder barn får ju terrorvård. Alltså det finns fall där transmän har fått föda utan epidural för att de inte får liksom ge epidural till en man, för att en man kan inte föda barn. Så att där ställer sig liksom systemet i vägen liksom, helt och hållet, och lämnar transpersoner helt mellan stolarna i vården.
Får jag bara fråga någon lite så här avslutande då? För vi pratar lite mycket om så här, ja, men unga. Men om man liksom har gått igenom det här systemet och haft liksom en usel sexualundervisning i skolan, och så är man typ 30-ish. Och så tänker man så här, okej, men jag vill bli bättre på sex, jag vill bli en schysstare person, men jag vill inte vända mig till porren. Så här, var kan man vända sig någonstans för att liksom bli en, vad ska man säga, ja, men öka det trevliga med sex och samlevnad? Det är en fråga. Och sen en sista avslutande fråga också, om vi vänder oss till ännu yngre då, så här, barnen. Hur kan man som förälder och skola eller vuxenvärld stötta barn att hitta sin identitet, eller barn som också kanske funderar mycket kring könsidentiteter? Vad säger ni?
Ja, det är ju bara, om vi pratar om just barnen där, det är ju bara att bejaka.
För då, om någon säger så här, men ja, hur ska man göra som förälder? Bejaka, och skolan, ska man som förälder prata med skolan också?
Ja, och där kommer vi ju behöva utbildningsinsatser. Dels så kommer det behövas, där vi är idag, så skulle jag ju tipsa alla som jobbar med barn att liksom på något sätt läsa på och ta in kunskap från till exempel RFSL eller transformering.se om just transkunskap och den biten, om vi pratar om just könsidentitet. Sexualitet är jag mera osäker på hur man pratar med barn, men jag är i alla fall säker på att vi måste vara öppna med Alltså jag var barnflicka, minns jag, när jag i min ungdom, just så där gammal, ni vet. Så då var det i alla fall tydligt, tyckte jag, hur man liksom sa åt flickor att inte peta i snippan då. Men det var roligt när pojkar liksom gick och drog i snoppen. Mm. Det där kan jag tänka mig fortfarande är en issue som man måste lära sig mer
om. Hur man låter barn bejaka sin sexualitet eller upptäcka sin kropp och sin identitet.
Och att det blir bättre. Jag tänker bara med användandet av pronomen hen. Alltså att det går faktiskt ganska fort framåt, tycker jag. Framförallt till små barn. Mm. Inte lika mycket i tonårs... Liksom, där tycker jag att det är väldigt, ser likadant ut som för liksom 15 år sedan. Men jag upplever i alla fall att när det gäller små barn så finns det en mycket större medvetenhet idag om att liksom, massa olika alternativ, att inte könsbestämma liksom leksaker på ett sätt som man gjorde förut, utan att man har hen, och att jätteofta så liksom säger de liksom hon, han, hen, och att man använder litteratur, barnlitteratur som öppnar på flera möjligheter. För barn är ju så enormt liksom fördomsfria på det sättet, och sen kan det gå väldigt snabbt om vi trycker på dem våra fördomar.
Precis, och där märker jag, för jag får ju många föräldrar som hör av sig till mig och frågar liksom att ah, shit, nu vill min son till exempel ha på sig en klänning till lekis eller dagis eller var man går någonstans, och säger liksom att nej, men alltså, fortsätter han envisas med det här så kommer jag att sätta ner foten. Hur gör jag det på typ ett bra sätt? Liksom? För att man är rädd för att han i det här fallet då ska bli mobbad. Ja. Och det, i sådana fall så är det jätteviktigt att peka på det, att du kan inte lägga på ditt barn att ens personlighet kommer att utsätta den för att bli mobbad, utan där måste du som förälder stå på dig att det här är okej. Och jag som vuxen signalerar hur mitt barn och flera barn i våran omgivning kommer att se på det här när de blir äldre. Och det är en jätteviktig roll att fylla. Sen förstår jag den här instinktiva känslan att skydda sitt barn. Men det är inte vägen att gå att straffa barnet för att det inte ska bli mobbat.
Framförallt kanske man öppnar upp också för flera barn att känna frihet. Det är ju det man ofta glömmer bort. Liksom, att
verkligen.
Man friar också andra barn kanske genom att också som en modig förälder visa vägen. Mm. Men Inti, vad säger du?
Ja, jag tar pucken om det här med vuxna. För många vuxna har ju gått i den svenska skolan och fått dålig sex och samlevnad. Och den kunskapen måste man helt enkelt ta igen. Jag skulle rekommendera att kanske engagera sig till exempel i RFSU eller RFSL eller en organisation som Unison eller Fatta. Men också att läsa material som handlar om sex och samlevnad, till exempel min bok Lätta sexboken. Jag har, alla vuxna jag har träffat som har läst boken säger att de har lärt sig någonting nytt. Jag ska inte dra några exempel, men jag tänker också att det är viktigt att ta till sig normkritisk information om sexualitet. Därför att idag så genomsyras sex- och samlevnadsundervisning av funktionsnormer, och det gör att människor är väldigt dåligt rustade när de till exempel behöver genomgå en strålbehandling i slidan och får sårig insikt i slidan. Och det är liksom det här med livmoderhalscancer, det är inte så ovanligt bland unga vuxna. Ja, men då är man inte beredd på de konsekvenserna, för att vi har haft de här normerna. Så försök hitta det där, de här alternativa sex- och samlevnadskunskaperna.
Tack så jättemycket. Och med de orden så avslutar vi. En varm applåd till vår panel.
Och när vi avslutar sändningen vill jag bara säga att man kan höra podden i sin helhet på politism.se i efterhand. Och att vi förhoppningsvis ses här igen den 29 april när vi pratar om facket och facklig kamp. Tack så mycket.
Tack.
Alltså fuck.
Det tog den, jag tänkte.
Du tyckte det också.
Jag kommer inte den gången då.
Jättebra. Ja, det är superintressant.